Ja, jag står här på museigården i Ekenäs centrum och lite faktiskt småhuttrar den här vackra, men ja, lite småkalla vår morgonen. Solen den tittar fram här mellan de här trädens grenar här på museigården, men värmer så där lite. Här är ju väldigt mycket på gång här på museigården i Ekenäs. Här ska ju komma ett nytt konstmuseum här granne till Raseborgs museum, och så får museet också, Raseborgs museum, alltså en ny chef som alltså heter Lasse Pato-Korpi. God morgon.
God morgon.
Och grattis till det nya jobbet. Du börjar.
Tack.
På, ja, är det Valborgsmässoafton eller första maj är det som du börjar?
Det är alltså efter vappen, så den där första veckan är det tredje maj.
Mm. Hur kom det sig att du sökte det här jobbet som museichef för Raseborgs museum?
No, jag tycker att alltså museet här har varit intressant för mig, för jag har jobbat i Hangö 2018 och 2019, så då lärde jag mig av det här museet och museiarbetet, samarbete med andra museer här i trakten, alltså i Västra Nyland. Och Hangömuseet har ett lager, eller där i samlingsmagasinet Leira. Så att jag jobbar där, och så jag har lärt känna mig det här folket som jobbar här i Raseborg också.
Mm, så det här är lite bekant ställe för
precis
dig. Du sa ju att du jobbar som amanuens vid Hangö museum, och sen har du också jobbat nu som specialforskare för Signe och Arne Gyllenbergs stiftelse.
Yep.
Kan du berätta lite, vad har ditt jobb där alltså handla om? Vad har det gått ut på?
Alltså mina uppgifter där var att vet du, Villa Gyllenberg, alltså det är det där museet, konstmuseet som ligger där i Granö i Helsingfors, och där finns en stor samling av konst, och Arne Gyllenberg var en sån här stor samlare av konst, men det finns också andra saker. Det finns hemmets lösöre och möbler och fransk porslin och kinesisk porslin från 1700-talet, allt möjligt, men de hade aldrig sån här katalogiserats eller ingen hade forskat dem, så att en av mina uppgifter var att ta reda på allt och katalogisera allt. Och sen fick jag också skriva en bok på det, så, som kommer nu nästa år.
Mm. Ja, apropå saker och föremål från en svunnen tid, så det där, om man googlar på dig alltså, så kommer det upp en massa bilder där du är iklädd kläder från början av förra seklet och så här. Kan du berätta lite, vad handlar det här om?
Ja, vad handlar det om? Alltså det är min egen stil, kan man säga. Alltså att, ja, alltså jag älskar gamla saker och föremål och kläder till exempel. Så att, alltså en av mina första såna kärlek var just kläder, alltså gamla kläder. Jag letade efter byxor och jag kunde inte hitta inga såna byxor som jag skulle ha gillat, alltså i någon, vet inte, halpahalli eller något sånt. Det var jättesvårt att hitta såna stiliga kläder, så det var kanske inte en slump, men då hittade jag, alltså det var en flickvän dåtida flickvän som var, så gillade de här vintage kläderna, så jag också, alltså det var det. Alltså, mm. då hittade jag vintagekläder och började klä mig i vintagekläder.
Mm. Och du är också nu väldigt stiligt klädd i så här klassiskt herrmode med hatt och kappa och ett väldigt så här klassiskt...
Tack.
Vad sa du?
Nej, tack.
Ja, precis. Så här klassiska raka byxor och så här. Och, ja, hatt, det är inte så ofta man ser folk i hatt på det här sättet. Men är det svårt att hitta den här typen kläder då?
Nej, det är inte så svårt. Alltså, de är alla loppisar. Alltså, förstås, därför att du säger att man inte ser hattor, alltså att man klär sig i hatt. Men därför kan man hitta dem i loppsar.
Mm, precis, ja, det är inte stor konkurrens om de menar du alltså.
Nej, precis.
Också lite när jag googlar på dig så förutom att du är en estetiker som tycker om också gamla föremål och då fina kläder så är du också intresserad av framtiden och så här framtida modern teknologi. Absolut. Och så vidare. På vilket sätt kan du ha liksom nytta av det här i ditt jobb alltså som museichef?
No, jag tror att den mest spännande grej som man kan göra i ett museum överlag enligt mig är att såna, ha en sorts äktenskap mellan historia och framtiden. Så att när jag skrev min gradu, det var på såna, 3D printing och en sån där 1800-tals arts and crafts movement och sån där estetisk movement i England då i 1800-talet. Så det är någonting som alltså just de här olika nya medier då, till exempel YouTube eller vad som helst. Om man kan göra något innehåll i museet på ett intressant nytt sätt, så det är någonting som jag vill gärna göra.
Precis. Om vi då ännu lite så här tänker på just Reseborgs museum så, ja. Så vad skulle du säga liksom, hur skulle du beskriva museet idag? Vad är det för slags museum egentligen?
Alltså Reseborgs museum och mest kanske om man talar om Äkta då, det här utställningslokalen här i centrala Reseborg eller Ekenäs, det är ett kulturhistoriskt museum egentligen.
Precis. Ja. Men du säger just att, då så här att man kan ha video, YouTube-video och så vidare. Ja. På vilket sätt tänker du att man skulle liksom kunna, hur skulle det kunna se ut? Liksom, kan du lite så där utveckla dina tankar och funderingar kring det här och hur man använder sociala medier och så?
No, förstås det här relaterar till det här coronapandemin att just nu det krävs olika sorters innehåll enbara. Utställningsinnehåll och utställningar. Men på andra sätt är det alltså att ett kulturhistoriskt museum kan erbjuda just intressant information i olika former. Men jag tycker att den där basen som är just i här i Raseborgs museum är ganska bra att det är just de här intressanta samlingar som vi har som låter oss bygga intressanta utställningar och andra former av innehåll. Och det är just som jag tycker vi är specialister i museer att ompaketera sådana här vetenskapligt eller forskat information och sen presentera den i ett intressant och underhållande sätt även.
Mm. Jag tänker, förstår jag det rätt att dels då kan man liksom få ta del av utställningar på ett kanske nytt sätt då här i framtiden. Men är det också så att ni presenterar också era utställningar på nya sätt med hjälp av liksom, då till exempel sociala medier eller så?
Ja, no, alltså det finns jättemånga såna olika teknologier som man kan använda med alltså utställningar. Förstås, det finns till exempel virtual reality, VR och allt sånt. Men det tycker jag är inte kanske den där hårda kärnan av såna museiverksamheten. Att om man tittar på just nu är att vad folk typ gör och vilket sorts sån här kulturprodukter man konsumerar. Man kan se att, eller jag har märkt, att folk lyssnar på poddar som kan vara 3 timmar långa. Så att det finns en sån där, folk törstar efter sån här intressant fakta och intressanta diskussioner och allt sånt. Så att det är den som vår sån här besökare, våra kunder i museer vill ha när de kommer till ett museum. Och det är den där idén som, för vi kan inte riktigt som ett museum, vi kan inte konkurrera med en teater eller Netflix eller något sånt. Men jag tycker det är inte en svaghet i sig, det är en riktig sån här styrka för oss. Och det är någonting som vi måste riktigt tänka på när vi bygger våra utställningar och innehåll. Och det som jag just sa att museifolk eller museiproffs, de är specialister i det att ompaketera det här riktigt sån här vetenskapligt kanske information och sen presentera det i ett intressant sätt. Och det kan vara vad som helst nästan, alltså det där innehållet. Det kan vara just poddar, det kan vara YouTube-videor, det kan vara ett dataspel, en dataspel eller någon tredimensionell modell. Det kan vara vad som helst förstås, det kan kräva lite sådana special kunskap som kanske inte alltid man har, men alltså, det är bara att göra det, tycker jag.
Precis, men att som sagt innehållet är det viktiga. Innehållet, och det kan jag ju verkligen hålla med om här. Det låter jättespännande och den 1 maj börjar du alltså jobba här som museichef på Raseborgs museum, så att det blir ju intressant att se vad som händer och vilken väg Raseborgs museum tar. Ja, tack ska absolut. Du ha, Lassi Patokorpi. Mitt namn är Minna Ahlmark.